Israel är ju på något sätt världens centrum. Israel är som navet i ett hjul. Det är inte så stort, men det är därom som ändetidens och Bibelns profetiska händelse kretsar kring detta. Israel är i centrum. Och Jerusalem är på något sätt mittpunkten i detta profetiska drama. Vi har ju stormakter som betyder väldigt mycket och som på ett sätt kan vi tycka bestämmer väldigt mycket om världsordningen. Men det är egentligen inte de här stormakterna som är i centrum, utan riken kan falla och försvinna. Vi läser i Bibeln om flera av de här gamla stormakterna, hur de upplöstes eller tappade sin roll såsom stormakter. Egypten, Babylon, Persien, Grekland, Romarriket. Och vi kan ju se till exempel i Jesaja, där finns det en spännande profetia som utvecklar lite av den tanken. Det är när Gud betygar Israels roll och sin kärlek till Israel. Där Gud säger i Jesaja 43: nu säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel, frukta inte, jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig, och strömmarna ska inte dränka dig, och går du genom eld ska du inte bli svedd, och lågan ska inte bränna dig. Och så står det så här: jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig. Så på något sätt så säger Gud här att det finns inget land som kan sabotera Guds planer. De kan resa sig upp och försöka, men omständigheter kan göra så att de helt tappar sin politiska betydelse och sin stormaktsroll. Jag ger Egypten till lösepenning för dig. Och den här tanken kommer fram på flera ställen i Bibeln. Det är Israel som är i centrum utav Guds profetiska handlingsplan. Och det är skeendet där som förlöser de här olika händelserna som hör ändetiden till. Och nu har ju de sista åren varit väldigt spännande. Alltid när det är en stor judisk invandring så är det någonting storslaget som är på gång. Så var det 1948 när 1 miljon judar kom på några år från 70 olika länder. Så var det när kommunismen föll 1990 när över 1 miljon ryska judar kom på några år och bosatte sig i Israel. Och förra året så var det 70 000 judar som kom ifrån Ryssland och Ukraina. Och i år är det ännu fler judar som kom ifrån Ryssland mer än ifrån Ukraina. Man ser ingen framtid. Och det påvisar ju att det är något storslaget som Gud har på gång. När vi läser Hesekiel så ser vi då att, som jag sa, de första 33-34 kapitlen, det handlar om den tiden Hesekiel levde i. Han vände sig till Israel där och då och uppmanade dem att lyssna till Guds tilltal, för att söka honom och kunna få uppleva ett beskydd över Jerusalem. Men de ville inte lyssna, säger han. Och så föll Jerusalem, en flykting kommer till Babylon och berättar detta. Och så börjar han då profetera om framtiden. Hesekiel 36, hur de ska komma tillbaka ifrån jordens alla länder och bosätta sig på Israels höjde. Och då säger han någonting intressant. Då säger han så här: inte för er skull gör jag detta, utan för mitt stora namns skull. Det är som Gud betygar att det är inte så att judarna har gjort sig förtjänta utav denna mirakulösa återupprättelse. Nej, tvärtom, säger han. Ni har vanärat Guds namn där ni har flyttat runt i världen. Men jag gör det för mitt stora namns skull. Därför att Gud och hans planer måste gå i fullbordan. Han kan inte återkomma till Oljeberget när tiden är inne om inte Israel finns med i denna upprättelse. Det är judafolket som ska bo där nere. Det är de som ska lyfta upp sina ögon och se vem de har genomborrat. Och det är de som ska bli frälsta på en dag. Och därför så tror jag att det som har med Israel och judarna att göra, och att djävulen på alla sätt försöker stoppa detta, för han vill sabotera Guds frälsningsplaner. Men han kan inte lyckas och han kommer inte att lyckas. Det Gud har sagt i sitt profetiska ord, det kommer att ske. Och när vi tittar då på ändetidens händelse, så kan vi spalta upp det lite grann så här och säga en sak som Bibeln är väldigt tydlig på, som anger ändetidens händelse. Det är att judafolket ska återvända till sitt gamla land ifrån hela världen. Nationen Israel ska återuppstå. Det andra är att Jerusalem ska bli en lyftesten för alla folk. Så står det i Sakaja 12 att Jerusalem ska bli en lyftesten för alla folk. Och man ska säga sig, den som försöker lyfta den stenen, lösa den problematiken, kommer att illa säga sig på den. Och till slut kommer världens nation att församla sig emot Jerusalem. Och så långt jag förstår så är det samma drabbning som vi var inne på här vid kaffestunden när vi talade om Harmageddon. Det måste vara den absolut sista striden när världens alla nationer ska gå emot Israel. Så i Bibelns beskrivning är händelserna runt Israel. Det är Israel som är navet. Och det är de händelserna som ger oss en förståelse av att vi lever i den allra sista tiden. Och jag har bett till Gud många gånger när jag läser de här profetierna. För det står i Daniels bok, så står det så här att insikten ska växa till. Och jag har legat ibland på mina knän med en öppen bibel och bett Gud, ge mig insikt så jag förstår det profetiska ordet och så jag rätt kan tolka de händelser som sker och profetierna som belyser detta. Och nu är det så att Bibeln säger det, säger Paulus. Vår kunskap är ett styckverk. Så man har alltid rätt att pröva det som sägs. Ikväll här nu så ska vi titta på den drabbningen som beskrivs i Hesekiel 38. Och man kan säga så här att Mellanöstern är ju skådeplatsen för många dramatiska händelser. Och allt sedan Israel blev till så har den här dramatiken pågått. Och Israel är 75 år gammalt. Det har vi firat i år, 75-årsjubileum. Men ända sedan Israel blev till 1948 så har flera länder som ligger runt omkring Israel svurit på att Israel ska krossas och kastas i havet. Och jag tror inte att Israel hade klarat sig tills idag om inte det hade funnits ett övernaturligt beskydd över Israel. Vi ska läsa några bibelord här nu så att vi får med oss några verser här ifrån Hesekiel 38. Vi kan börja med första versen i Hesekiel 38. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom. Så säger Herren, Herren, jag är emot dig, Gog, du storfurste, över Ros, Mesek och Tubal. Jag ska föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag ska föra dig ut med hela din här. Och sen står det i femte versen, Persie, Nubier och Putee är med dem, alla med sköld och hjälm. Och Gomer och alla dess härskar, och Togarmas folk från den yttersta Norden, och alla dess herrar, ja, många folk har du med dig. Och vers 8, efter lång tid ska du kallas till tjänst i kommande år. Och sen ska ni läsa här, lyssna här på 16:e versen. Här står det då, vi kan ta 15:e. Du ska komma från ditt land längst uppe i norr. Du själv och många folk med dig. Alla ridande på hästar och en stor skara, en talrik här. Du ska dra upp mot mitt folk Israel likt ett moln för att övertäcka landet. I kommande dagar ska det ske. Jag ska låta dig komma över mitt land för att hedna folken ska lära känna mig. När jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig, du Gog. Och så står det i 17:e versen. Så säger Herren, Herren, är inte du den som jag i forna tider talade om genom mina tjänare Israels profeter? År efter år profeterade de då om att jag skulle låta dig komma över dem. Och jag vill gärna att vi tar med 23:e versen också. Jag ska visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många hedna folks ögon. Och de ska inse att jag är Herren. I samband med Israels upprättelse så står det i Jesaja 54 och 17. Inget vapen som smids emot dig ska ha någon framgång. Och varje tunga som upphäver sig emot dig ska jag få domfälld. Det talar om två saker, den versen. Det ena är att när Israel upprättas så kommer vapen att riktas emot dem. Och det andra är att de kommer att bli förtalade. Så står det i Jesaja 54 och 17 att det är en beskrivning som kommer att följa Israel i samband med deras återupprättelse. Och allt sedan Israel blev till 1948 så har de blivit utsatta för många krig och hotats att kastas ut i havet. Och det är kanske från 1948 fram till nu så är det kanske bara två krig där deras existens har hotats. De andra krigen har de klarat av väldigt framgångsrikt och lyckats med militära bragder på ett fantastiskt sätt. Men 1948, att Israel klarade sig då när Jordanien, Syrien, Egypten och Libanon och Irak anföll samtidigt och det lilla landet hade 700 000 invånare och hade inte hunnit bygga upp något militär försvarspakt egentligen. För man fick inte köpa vapen förrän efter 14 maj när man var erkänd som nation. Allt man hade skaffat sig innan var egentligen på den svarta marknaden. Och samtidigt hade de här kringliggande länderna sagt att om ni utropar Israel som en självständig stat, då tar vi det som en krigsförklaring och då ska vi kasta er i havet. Och det var ju det vi pratade om här inne vid kaffestunden när de uppmanade alla araber som bodde där att fly därifrån. För judarna skulle snart kastas ut i havet och så skulle araberna kunna återfå sina samhällen och byar och städer. Och då hade man besegrat Israel. Men att Israel klarade sig i det kriget som kallas frihetskriget. Och det finns så många märkliga berättelser ifrån den tiden om bisvärma som anföll jordanska armén och drev den 3 mil österut. Om sandstormar som blåste in i tanksen ifrån Egypten och gjorde att de fick motorstopp ut i öknen. Om dysenteri som drabbade hela divisioner utav fienden så de inte var stridsdugliga. En massa sådana här saker som såg ut som en slump, men vi tror inte på slumpen. Utan inget vapen som smids emot dig ska ha någon framgång. Han som bevarar Israel, han sover inte, han slumrar inte, står det i Saltaren. Det andra kriget när deras existens hotades, det var 1973, oktoberkriget. När de överraskades den 6 oktober på Yom Kippur. Och de har 150 tanks att försvara hela denna väldiga gräns uppe på Golanbergen ifrån Libanon mot Syrien, ända ner då emot Jordanien. 150 tanks och blir anfallna utav en armada med 750 nybyggda ryska tanks. Och därutöver så är det 450 tanks som står i Damaskus färdiga att köra ut för att strida tillsammans med de här 750. Och en massa saker hände som är närmast oförklarliga och som vi förstår Gud var bakom. Till exempel skriver Golda Meir i sin bok om detta kriget att de här 450 tanksen som stod i Damaskus och skickades ut på syriska slätten emot Golanhöjderna. Ja, det hade man inte kört ut med tankbilar för att fylla på bränsle när bränslet var slut. Och plötsligt står 450 tanks utan bränsle mellan Damaskus och Golanhöjderna. Vem var det som medverkade till den glömskan? Ja, jag anar ju det. Och när en spaningstrupp från Israel ska gå ut på natten för att se och kartlägga fiendens positioner så kommer de ut på ett minfält. Och när som helst kan någon trampa på en mina som exploderar och signalera till syrierna att Israel är där med en spaningstrupp. Så plötsligt så blåser det upp en oerhörd östanvind och lyfter 10 cm jord och blåser bort det från minfältet. Och samtidigt skingras molnen så att fullmånen lyser med kraft och blir som en spegel i varje mina så att Israel snabbt kan förflytta sig över minfältet och kartlägga fiendens positioner. Vem sände den vinden och vem skingrade molnen? Ja, jag har en aning om det. Och samtidigt en general som går fram på tv och berättar om hur han menar att flera av israeliska officerare har sett en 11 kilometer lång arm som en molntapp sänka sig ner ifrån himlen. Och i samband med det så är det så många syriska tanks som blir stående på slätten där chaufförer hoppar ur tanksen och flyr emot Damaskus. Och jag hade med mig en man på en resa som heter Bringelsson och han hade döps i en pingkyrka utanför Sundsvall. Och han berättade att när han döptes så var det en arab från Syrien som hade blivit kristen som var med på det mötet och berättade att han hade suttit i en av de här tanksen på väg mot Israel och de hade sett den här handen och hur den chocken hade blivit Så det fanns en massa sådana berättelser som var oförklarliga, men som visar att när det har varit riktigt prekärt läge, då är det inte bara den militära styrkan som har avgjort det hela, utan det är Guds ingripande. Och när vi läser Hesekiel 38 och 39, då ser vi detta, att här finns ju Gud med på ett väldigt uppenbart sätt. Hesekiel 38 och 39. Vi talade om Israels utsatthet. Och innan jag kom in på det så ska jag berätta en berättelse till som är kopplad till mina resor som hände då i samband med att jag var nere i Israel. Det var min sjätte resa. Det var 1981. Vi hade åkt omkring på alla de här platserna som man brukar åka omkring på, så kom vi ut till Tel Avivs flygplats. Och då är det braskande löpsedlar. Och naturligtvis så köper jag Jerusalem Post för att läsa. Det här är 1981 och det är 7 juni. Ja, då står det att läsa att samma dag som vi då ska åka hem från Israel, dagen innan hade detta hänt, då hade 16 stycken F-16 och F-15 plan lyfts ifrån en hemlig flygplats ute i Negevöknen på ett topphemligt uppdrag. Där de flygit ut över Röda havet och gått in på låg höjd, 90 meters höjd, över Saudiarabien. Inget tillstånd att flyga över Saudiarabien. Men för att inte upptäckas utav radar så flög de på 90 meters höjd över Saudiarabien och kommer snabbt in över Bagdad. Och där finns det en atomanläggning som Saddam Hussein håller på att framställa 20 stycken atombomber. Och Israel har kartlagt detta och genom Mossad fått full information och få in 12 fullträffar på den här atomanläggningen. Och förstör den fullständigt så att inga... Va? Iran, ja. Utanför Bagdad. Och den här anläggningen skulle framställa alltså och var nära att framställa 20 stycken atomvapen. Men de flög över Saudiarabien på vägen in på 90 meters höjd över Saudiarabien för att komma in över Irak. Men de har ju inte upptäckts på radarn. Så det blev en fullständig överraskning när de kom in över Irak och lyckades slå ut den här atomanläggningen. Kan ni tänka er tanken om Saddam hade fått fram kärnvapen? Då hade vi varit nära Hamageddon vid det tillfället. Men tiden var inte inne och de lyckades. Men man ser Israels utsatthet hela tiden. Den ena landet efter det andra. Parallellt med detta har det också skett någonting mycket spännande och märkligt också under de sista åren som kallas Abrahams akord. Och det var under tiden som Donald Trump var president i USA, så har man plötsligt lyckats med detta konststycke att fiendeländer har gjort fredsavtal med Israel. Och plötsligt har Marocko skrivit på fredsavtal, Egypten, Jordanien sen tidigare. Och det är flera utav de här arabiska länderna, inklusive Arabemiratet, där man, det här har ju slagits upp stort i Jerusalem Post, hur israeliska idrottare har varit och idrottat i Dubai och hur de har vunnit och hur man har hissat israeliska flaggan i fiendeländer och spelat den israeliska nationalsången. Och man kallade Abraham akord utifrån detta att Abraham lyckades göra fred med Abimelech genom en diplomatisk överenskommelse för 4000 år sedan utanför Beersheba. Så parallella skeende utav ett hat emot Israel för att förstöra Israel och samtidigt fredsfördrag med andra fiendeländer. Och så kommer vi in i Hesekiel 38. Och vi kan förstå att Hesekiel 38, det kommer alltså att ske efter det att Israel har upprättats. Efter att judarna har kommit tillbaka till sitt gamla land och nationen Israel finns på plats. Så kommer detta att ske, och det står i kommande dagar. Efter lång tid kommer detta att hända. Då någonting lockar denna Gog. Vem är denna Gog? Vem är denna storfuste? Jag vet att det finns lite olika tankar och bibeltolkningar om det. Men jag kan inte få det till någonting annat än att det är Ryssland som det är frågan om. Och orsaken till att jag tycker att det är så tydligt och uppenbart att det är Ryssland, det är för det första kallas han för storfuste. Det är en ledare med stor militär kapacitet. Och det finns egentligen ingen sådan nation med ett stort fiendskap mot Israel annat än Ryssland som vi kan se. De tre stora militärnationerna, om vi skulle kunna säga det, det är USA, det är Ryssland och det är Kina. Andra länder har inte alls den betydande militära förmågan. Här talas det alltså om en fiende till Israel. Och så sa det talas om att han är en storfurste och han förmår att skapa en allians utav stater. Och denna allians utav stater nämns här. Det är Libyen. Libyen är delat på ett sätt. Och en halva Libyen har redan allierat sig med militära rådgivare ifrån Ryssland. Det andra landet som nämns här, det är Sudan. Och i Sudan finns det redan idag ryska militära rådgivare. Och vi vet att det är grupper som just nu står emot varandra. Sedan så kommer det utspela sig på Israels norra berg. För det är norrifrån de ska komma. Då är Syrien med. Och sen står det Iran. Det står att Iran är med. Persien. De finns redan i Syrien. Och bygger upp sin vapenarsenal. Och gång på gång flyger Israel in. För att försöka slå ut dem. Så de länder som nämns här. Det är Sudan. Det är Libyen. Det är Syrien. Och det är Iran tillsammans med en storfurste ifrån norr. Sen talas det om Togarmas folk. Och på gamla bibelkartor så är Togarma en del av Turkiet. Och det är mycket troligt, det hade varit folkvandringar, men det är mycket troligt att det ändå är Turkiet som kommer att vara med i detta ondskans, i denna ondskans allians emot Israel. En storfurste. Och så står det så här att han kommer från landet längst uppe i norr. Och skulle vi haft en karta framför oss här så skulle vi ha sett då från Jerusalem en linje rätt norrut. Då kommer vi till Moskva. Det här kriget är utav en sån betydande kraft och en sån ödesmätt att krig, att det står talas om här att Israels profeter år efter år profeterade dem om att jag skulle låta dig komma över dem. Så detta är ett krig som inte är likt något annat krig, möjligtvis då Harmageddon, som är ändetidens sista uppgörelse när antikrist ska försöka samla hela världen emot Israel. Men detta kriget som nämns här i Hesekiel 38-39, det är av en sån enorm betydelse att det står att profeterna har år efter år varnat och talat om detta. Förmodligen finns det profeter vad skrifter vi inte har tillgång till, men det står ju om till exempel Hanok, att han talade om hur Gud kommer med många tusen heliga. Och det talas om att denne Hanok profeterade om ändetiden. Men Joel profeterar definitivt om detta kriget med Gog, med nordlandskaran. Då kan man ställa sig frågan, och jag minns ju när jag som en ung grabb växte upp här i Nybro, och jag var i pingkyrkan, och jag minns jag hörde Folke Torell, och jag såg denna väldiga plansch som han hade dragit upp där över pingkyrkan. Och jag minns han nämnde om Gog också. Och jag har läst om Gog i allt sedan jag började predika som 17-18-åring. Så har jag intresserat mig för de här texterna. Och jag många gånger när jag börjat resa på Israel tänkt, det står så här att Gud ska sätta kroka i käften på honom. Och så säger då västvärldens nationer till honom, varför har du kommit? Har du kommit för att ta rov? Det är alltså girighet som driver honom. Det står att han vill plundra. Han vill komma åt rikedomar som finns nere i Israel. Och jag många gånger funderar på detta när jag började resa på Israel på 80-talet och på 90-talet. Så tänkte jag, vad har Israel för rikedomar? Vad har de för naturtillgångar? Har du kommit för att plundra? Har du kommit för att ta ro? Tydligen är det så här att det är en enorm mobilisering. Och han mobiliserar troligtvis in i Syrien. Och västvärlden undrar, varför mobiliserar du så väldigt? Varför har du sådana truppförflyttningar? Och han säger troligtvis att ja, men det är Syrien som har bett oss träna deras armé, och det är Syrien som har bett oss om förstärkning. Han kommer lägga ut dimridåer, precis som innan den 24 februari när han gick in i Ukraina förra året. Då de förnekade till dagen innan att de skulle anfalla Ukraina. Och så plötsligt sker det. Och även om amerikansk underrättelsetjänst och många i västvärlden var oroliga för det, så har jag hört mina ukrainska vänner berätta. Är ni från Ukraina?
Nej.
Nej. Nej. Så har jag hört mina ukrainska vänner berätta att trots att Ryssland mobiliserade en sån väldig, så trodde man inte att i vår moderna tid skulle ett land anfalla ett annat land. Det är över 75-80 år sedan andra världskriget. Det är väl ingen som vill sätta igång en världsbrand med de domedagsvapen som finns idag. Och plötsligt så tänds lågan, och vi har ett krig i Europa som vi inte vet slutet på. Vi ber till Gud att det snart ska sluta. Och att åtminstone det ska bli vapenstillestånd, och vi skulle önska att Ryssland drar sig tillbaka från allt ockuperat område. Men om detta kommer att ske vet Gud alena. Men han kommer att spela ett liknande spel nere i Israel. När han mobiliserar så kommer han att spela ett liknande spel. Och då frågar västvärlden, varför har du kommit? Har du kommit för att ta rov? Och då är det på det sättet att jag tänkte så här, jag åkte på Israel på 80-talet och 90-talet. Vad kan han vilja ta här? De har ju inga stora naturtillgångar. De har inte olja som arabländerna. De har inga stora gruvdrifter som vi har uppe i norra Sverige. Vad är det han ska ta här? Det enda rikedomar som judarna har, det är det som sitter här. Det är deras intellekt, det är deras vetenskap, de är i framkanten på all forskning. Men det kan han ju inte ta. Vad är det som han vill åt för någonting? Men sen för några år sedan så hörde vi om att de har ju fått några utav världens största gasfyndigheter utanför Haifa. Och när man ser detta med Nord Stream och den här pipen som låg i Östersjön och hur han ville kontrollera hela gasflödet till Europa. Och så hände denna explosionen och ingen vet riktigt vad det kommer att ta vägen. Och just nu, när vi var nere i Israel i maj månad, då var en hel delegation från Cypern på plats. Och det stod om detta i Jerusalem Post. Och nu håller Israel på att bygga en pipeline på Medelhavets botten. Mellanstation Syrien, för att sedan kopplas in emot Grekland om 2 år och sedan ut i det europeiska nätet. Har du kommit för att ta ro? Jag tror att det är gasen som han vill åt. Och jag har en anteckning här. Det står här att i ett utav gasfält, jag tror de har 3 gasfält. I ett utav gasfälten har de 173 biljoner liter gas. Som under 20 år kommer detta att ge 430 biljoner dollar. Det är alltså enorma gasfyndigheter. Och dessutom så stod det till och med i Dagens Nyheter för några år sedan om denna sänkan som ligger mellan Askelon och Jerusalem. Där man har skifferolja, ni vet amerikanerna har utvunnit väldigt mycket olja ur skifferolja. Men det är inte miljövänligt, så det är diskussioner om det. Men man har experter ifrån oljeföretaget Shell nere i Israel som är experter på hur man utvinner från skifferolja. Och det står i Dagens Nyheter att det är sådana oljefyndigheter i denna sänka i Israel. Så det kan mäta sig med Saudiarabiens. Har du kommit för att ta rov? Så det är girighet som driver honom. Det är inte samma som de här länderna runt omkring som vill kasta judarna i havet. Utan det är någonting annat som driver fursten ifrån norr. Och jag minns Aril Edvarsen. Han sa så här, ni som känner till detta namnet, denna kända norska evangelisten Arild Edvarsen, han är död och hemma hos Sverigeman, det är ett stort missionsorganisation i Norge. Han sa så här, detta kommer inte att bli något långt krig, sa han. Detta kriget kan vara över på 24 timmar. För det står, på den dagen står det. På den dagen ska jag slå bågen ur Gogs hände. Och det som sker här, nu är jag ingen profet här, så jag säger så här, troligtvis säger jag, så kommer det att ske i oktober månad. Eller i april. Nej men Göran, säger du, hur kan du? Jag har inte sagt vilket år. Jag säger bara att det troligtvis kan det hända i oktober eller i april. Ja men varför det då? Jo, därför att det står här om rovfåglarna. Rovfåglarna som ska slå ned på denna armén då de har stupat i det här kriget. Då är det så, vet ni, att denna fågelmigration som sker varje höst och vår, dels över Gibraltar, dels via Italien. Men ni förstår, det är 500 miljoner flyttfåglar som flyger över Israel varje höst och vår. Och de tycker det är så fantastiskt land, så de vill besöka landet 2 gånger varje år. Varsågod och följ med nu. 2 gånger varje år. Och de njuter av att få flyga över Israels land. Det tror jag. Och efter dessa, precis som på savannen nere i Serengeti-steppen, så efter dessa väldiga migrationer så kommer alltid rovdjuren. Och efter dessa enorma mängder utav fåglar så kommer rovfåglarna, örnarna, falkarna, allt dessa. Dessa rovfåglar, såg de här i sekel 38-39. De är på plats när detta hände. Därför är det stor möjlighet att det kan ske vid oktober eller i början på april. Sen är det några andra saker. Det står att det ska bli en stor jordbävning på den dagen. Och jag har haft en guide många gånger med mig där nere i Israel. Han heter Bertil Nilsson, en del av er som varit med mig. Jag har säkert mött denne Bertil Nilsson, men han är död nu. Och han var skåning. Och han brukade säga så här, när han hade hört predikanter, många predikanter, lägga ut om detta. Så sa han så här när han stod uppe på Golanhöjderna en gång, att ja, sa han, att det är inget mirakel, sa han, att det kommer att ske en jordbävning här på Golanhöjderna. Det vet alla geologer om, därför att de stora kontinentalplattorna, sa han, de rör sig från varandra. Så Israel ligger på den afrikanska kontinentalplattan och på väg söderut, och Syrien ligger på den syriska asiatiska kontinentalplattan och på väg norrut. Och det vet alla geologer, sa han, att det sker jordbävningar här. Ungefär stora jordbävningar vart 100 år. Miraklet, sa han, det är att den där jordbävningen, den kommer att ske den där dagen när ryssarna är här, sa han. Får vi se om det är ryssarna. Men det är inte omöjligt. Jag tycker mycket texten talar för det. Det kommer att bli en stor jordbävning den dagen. Då de här kontinentalplattorna kommer att öppna ett väldigt stup. Och där kommer förmodligen tusentals tanks att falla rätt ner. Sen talas det om hagelstenar. Och vi hörde ju här i somras om de talade de här haglen som föll över norra Italien. Man talade om att det var apokalyptiska dimensioner. De var stora som äpplen eller tennisbollar, isbollar, som föll ifrån himlen och förstörde bilar och bussar och fordon där det här drabbade. Ni förstår, detta kommer att ske då, om dessa hagel som kommer att falla över fienden. Sen står det om pest, att Gud kommer att slå fienden med pest. Och den svåraste pest som vi känner till i historien är väl det som kallas den svarta pesten eller digerdöden. Då lungpest, blodpest och hudpest förenades i en pest med ett snabbt dödsförlopp. Här står det att pesten kommer att drabba Israels fiende. Och sen står det också att de kommer att vända svärden emot varandra. Det blir nästan en upprepning utav det krig som skedde under Gideons tid, när 120 000 midjaniter anföll Israel och Gideon skulle gå emot dem. Kommer ni ihåg hur många det var? 300. 300 mot 120 000. Styrkeförhållandena är omöjliga mänskligt sett. Men det som skedde var att när de blåste i basunerna och krossade krukorna och viftade med facklorna, då sprang de ut ifrån sina tält mitt i natten och trodde att varje skugga de såg var en fiende. Och så högg de ner varandra. Och idag så kallar man det friendly fire. När man av misstag skjuter ner sina egna. Det kommer att drabba också Gogs herra. Gud kommer att slå bågen ur hans händer. Men orsaken till att jag ändå tar upp detta här. Jag ska ju gå in för avslutningen här om en stund. Det är när jag var på Israelkonferensen i Värnamo i sommar. Så kom jag diskutera den här texten med Dan Johansson. Och Dan Johansson är ju en stor auktoritet på det här området. Och vi kom och samtalade om det. Och så sa han till mig: Göran, du ska lägga märke till en sak när du läser denna texten. Denna händelse kommer att lösa ut en stor väckelse. Där väldigt många människor kommer att uppleva Gud. Varför det? Säger jag till honom. Jo, det står, förstår du, på fem ställen. Hesekiel 38 och 39. Om hedna folken i samband med detta. Vi kan tänka oss nu, om det är Ryssland som beskrivs, eller om det kommer upp någon annan makt som hotar hela världen och som alla är rädda för. Och ingen har riktigt lyckats krossa den makten, och så kommer de att angripa Israel, och alla tänker automatiskt, Israel har inte en chans. Nu vet jag att man anser att Israel ändå är en litet land med en stark militärmakt. Jag kommer ihåg 1991 när Gulfkriget, då uttalade sig generalmajoren i Sverige och sa att Israel är den femte starkaste militärmakten i världen. Och vi tror att de skulle kunna stå emot Ryssland i 30 dagar, säger han. Och de hade förmåga att kunna krossa Saddam Hussein, men hade de blandat sig in i kriget hade alliansen brutits. Men om Gog gör en sådan allians av länder, så kommer vi att tänka att de har inte en chans. Och om detta sker, nu vet inte jag det, om detta sker innan Jesus har kommit eller om det sker efter. Och jag har frågat andra bibeltolkare, och vi är inte säkra. Vi är inte riktigt säkra på om detta sker innan. Många tror att detta kommer att ske innan Jesu återkomst. Och då står det så här, va, att i samband med detta så står det i vers 16: jag ska låta dig komma över mitt land för att hedna folken ska lära känna mig. När jag inför deras ögon bevisa min kraft. Jag har läst denna texten många gånger och jag har aldrig tänkt på att ett av syftena när Gud uppenbarar sin makt och dömer denna stora militärmakt som hela världen är så rädd för, så kommer han därmed att visa sin makt så att hedna folken ska lära känna honom. Det är lite dramatisk atmosfär här ikväll. Men här platsar det nästan med ett halleluja. Ja. Mitt i detta drama ska hedna folken lära känna Gud när han visar sin makt. Och sedan står det också i 23 versen: jag ska visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många hedna folk. Du förstår att alltså, Gud uppenbarar sin makt på många olika sätt. När sjuka blir botade, när mirakel sker, när människor som inte har klarat av livet, kanske drogmissbrukare och andra, blir frälsta. Vilket under! Men här gör Gud ett sånt mirakel att just den dagen när Israel anfölls för att kastas i havet och krossas, då blir det en väldig jordbävning. Och massor av armén ramlar ner och hagelstenar faller och pest utbryter. Och friendly fire, de tar koll på sig själva. Och världen ser att denna makt som hotar hela världen tar Gud hand om. Och då lär hedna folken känna honom. Jag tror nästan, Lars här, du får rätta mig sen om jag har fel här, men det kan hända att detta sker innan Jesus kommer. Och vi får uppleva att det löser ut en väckelse. Hedna folken ska lära känna honom. Ibland så tänker man så här. Jag vet ibland när jag har hört Birger Skoglund, att jag vet inte riktigt om jag har lika stor tro som Birger. Det låter som en sån stor väckelse ska komma, så jag vet inte om jag riktigt har så stor tro. Jag minns att det var en kvinna i vår församling som sa till mig, för jag ledde ett möte när Birger predikade också, och jag gick upp ärligt efteråt och sa att det är ju fantastiskt det vi har hört. Jag vet inte om jag har riktigt lika stor tro som Birger. Då kom hon fram till mig, en äldre syster i församlingen, och sa: du vet, när Gud utgjuter sin ande, sa hon, då kan människor bli frälsta fast ingen har vittnat för dem. Och när Charles G. Finney hade väckelsen i New York, då berättas det om båtarna som var på väg in mot New Yorks hamn, att de fick syndanöd. Och så blev de frälsta och så sa den här kvinnan i vår församling, du förstår, här i Hälsingeskogarna, om det var hennes pappa eller farfar som hade suttit där i de där kojorna ute i skogen och de spelade kort och de svor. Och det var ingen som var frälst och vittnade. Och plötsligt drabbas alla utav syndanöd och blir frälsta. Och det var väckelse på gång. Det verkar ju enligt Hesekiel som någonting sånt kommer att ske. När detta sker, Gud utgjuter sin ande, folk säger, ja men detta måste ju vara Gud. Vem kunde stoppa denna väldiga armé? Och jag kan ju berätta för er att när Hans Weisbrot var hos oss, då talade han om utifrån Uppenbarelseboken att det kan i sista tiden bli en miljardväckelse. Jag tänkte, han är värre än Birger Skoglund. Jag tänkte, hur kan han mena en miljardväckelse? Jo, då sa han så här att det står här att Johannes fick se en skara som ingen kunde räkna. Och då säger han, det är väldigt matematik i Uppenbarelseboken. 144 000, de räknas. Armén från Östens länder, 200 miljoner, de räknas. Men här är det en skara som har blivit frälsta. Han frågar, vilka är dessa? Jo, de kommer ur den stora bedrövelsen. Och de har tagit sina kläder i lammets blod. Det kan vara en miljardväckelse. Han är ännu starkare än Birger Skoglund där. Tänk om en fjärdedel av Nybros befolkning skulle bli frälsta. Och vi tänker, om det här är omöjligt. Men då säger Gud, det är ju det du har bett om. Du har ju bett om detta. Jag är ingen profet, så jag kan inte säga att det kan ske och att det kommer att bli på det sättet. Men Dan Johansson sa till mig, Göran, glöm inte de verserna när du predikar Hesekiel 38 och 39. När detta sker uppenbarar jag min makt för hedna folken. Halleluja. Amen. Visst har vi en mäktig Gud, mina vänner. Och Gud kommer att utgjuta sin ande. En sak som jag tycker är fantastisk här med detta, när detta sker, det är så att Persien är med, Iran är med. Ni vet alla upprop som har försökt göras emot de här ayatollerna, och de har slagit ner allt. Men när detta sker, då kommer ayatollerna att falla pladask. Och då kommer de kristna att kunna stiga ut från sina hemliga husförsamlingar. Och stora delar av Iran blir frälst. Ni förstår vad de ska jubla på Irans gator. Är ni glada för det här i Nybro, så vinka lite grann. Och säg ett litet halleluja. Amen. Kära himmelske Fader, vi tackar dig. Vi tackar dig för att du har allting under kontroll. Och det är oerhört när din makt beskrivs här. Och hur du ska uppenbara din makt i ändens tid, Herre. Och vi ber att vi ska få vara en del av detta. Välsigna Nybro. Välsigna Nybro, Herre. Och kom med din ande över Nybro. Och låt oss få uppleva att Nybroborna söker ditt ansikte. Tack Jesus, låt detta ske, låt detta ske. Välsigna vårt land Sverige. Herre, vi tackar dig för att du kan göra mera än vi kan bedja eller tänka. I Jesu namn. Amen.